Guds frid och välkommen med till GF-podden igen. Idag så ska vi tala om första Petrusbrevet. Och vi ska lite gå in på vissa teman som behandlas i första Petrusbrevet. Bland annat om uthållighet och glädje i det oskyldiga lidandet. Om tron på Kristus som hörnstenen och det nya livet i Kristus. Ja, vi får komma ihåg nu när vi talar om bibeltexter att framförallt så är det viktigast att vi själva går dit och läser och tar del av texten. Så efter det här avsnittet så uppmanar jag er också själva att läsa första Petrusbrevet och ta del av den viktiga text som finns där skrivet för oss. GF-podden är för ni som inte vet en Radio LFFs podcast som riktar sig till ungdomar och unga vuxna. Mitt namn är Kevin Nyfeldt och jag är ansvarig redaktör för GF-podden. Idag så har jag med mig Benjamin Thulin. Välkommen.
Tack.
Hur är det ställt?
Riktigt bra.
Ja, nämen, vad är nu bättre än här? Ja, vi ska tala om första Petrusbrevet. Benjamin, vem var Petrus och vem skrev första Petrusbrevet?
Petrus var ju före detta Simon. Men Jesus gav ju honom namnet Petrus. Och han var en fiskare från en by som hette Betsaida, som var en fiskeby. Men han bosatte sig i Kapernaum. Och han kom senare i kontakt med Jesus genom sin bror Andreas, som var Johannes döpares anhängare, innan han blev Jesu lärjunge. Han följde med Jesus under hela Jesu verksamma tid. Och sen så grundade han en församling i Antiochia, där han verkade i 7 år som biskop. Och på sina missionsresor så predikade han både åt judar och hedningar. Och sen blev han felaktigt dömd av kejsaren Nero och dog någon gång på år 65. Och han blev avrättad då. Och då hade han blivit anklagad för att ha anlagt en brand i Rom på typ 64. Men det här Petrusbrevet så var skrivet av Petrus och Silas. Och det var skrivet till olika kristna församlingar. Det var inte någon specifik församling, utan kristna som var utspridda i Pontus och Galatien, Kappadokien, Asien och Bitynien.
Det var ju i mindre Asien då, de västra delarna av dagens Turkiet. Det som jag tycker att det kommer tydligt fram så är just det här med lidandet och glädje i lidande. Och det var ju också så att det led mycket för sin tro, just det här som Petrus skriver till.
Ja, det står just som, det var ju inte så länge till så att han blev avrättad efter det här brevet. Att under kejsaren Neros tid så blev det ju förföljelse mycket jobbigare hela tiden för kristna.
Visst var det också, enligt traditionen så blev han ju korsfäst upp och ner också, Petrus.
Ja.
Och det finns mycket saker man skulle kunna tala om när det gäller första Petrusbrevet. Vi har ett avsnitt på GF-podden där vi berör delar av första Petrusbrevet, där vi talar om utvaldhet och utvalda i Kristus. Så det är avsnitt nummer 58 i GF-podden. Så det kan man också gå och lyssna på. Så vi behandlar inte på det sättet det så utförligt i det här avsnittet, utan en del bara. Men det som man kan lägga märke till när det gäller just det här att vara utvald, så intressant är ju att Petrus skriver så här i första versen: från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda. Till de utvalda. Så att jag tänker att det är ju som ingen fråga om de är utvalda eller inte, utan till de utvalda. Mm. Han skriver till de utvalda.
Och så i nästa vers så börjar nästa vers med att ni är förutbestämda. Så det fortsätter på samma tema.
Ja, den där andra versen så diskuterade vi här före och konstaterade att man skulle inte få komprimera ihop en sån vers med så mycket innehåll, fast man skulle försöka. Så jag tycker det faktiskt en vers som har mycket, mycket i sig. Att vi är förutbestämda av Gud Fadern och helgade genom anden till lydnad och rening med Jesu Kristi blod.
Mm.
Så där förklarar det ju att vi är förutbestämda, men inte bara så här hux flux, utan till, genom anden till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Så att det faller ändå tillbaka på frälsningen i Jesus Kristus. Därför kan vi vara förutbestämda och utvalda.
Mm. Det är som en hel trosbekännelse i en vers plus en hälsning då på slutet.
Ja, det är faktiskt underbart. Och det här kan ni också som läser den här versen tänka, det här är också som till mig. Att jag är förutbestämd och utvald i Jesus Kristus. Och jag får liksom genom av nåd också med Jesu Kristi blod vara ett Guds barn. Och som vi sa så har vi redan talat om det här utvalda i Kristus. Men det kanske är viktigt ändå att nämna att det här brevet på något sätt går från att tala om det här utvaldheten på något sätt och placerar in det så att det hör ihop också med livet i Kristus. Så att hela den här frälsningsverkligheten sen hänger ihop med också att vi ska leva ett nytt liv i Kristus. Och det bland annat så talas ju om i vers 20 då: ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och brist. Så där kommer det fram att det blev friköpta från det tidigare livet som de har levt. Ett liv som var frånvänt, Guds frånvänt, som inte hade något med Gud att göra. Men nu hade genom Kristi blod blivit friköpta till att leva ett nytt liv enligt Jesus Kristus och enligt Guds vilja. Och det står ju också att han var utsedd redan före världens skapelse, men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Genom honom tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och gett honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud. Så att genom det att Jesus har kommit, så kan vårt hopp stå till Gud. Utan att Jesus ska komma hit till jorden, så skulle vi inte som kunna komma till någon insikt om att tro på Gud som frälser oss. Utan genom Jesus så tror vi på Gud, och att vårt hopp är till Gud genom Jesus. Och det står också att han har uppenbarats för vår skull i de här sista tiderna. Också för Petrusbrevets läsare då. Så, och det här hör ju också ihop med den här. Det hänger ihop med en vers som man ofta hör att, till exempel i kyrkan eller i bönhuset, men som kanske kan lätt flyga förbi. Och det står ju i vers kapitel 2, vers 6. Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam. Så om man snabbt läser den här versen, så kanske man kanske kan komma fram till vissa saker. Eller tänka att ja, det är ju Jesus som det talas om, kanske man kommer att tänka på.
Men där i vers 8 då, så står det ju en hörnsten och en klippa tillfall. Vad menar de? Att är Jesus en klippa tillfall?
Ja, intressant. Man kan ju säga så här att för vissa så är Jesus en hörnsten, en sten som buggar upp. som alla de här som tror på Jesus, så tillhör den här kyrkan eller det här andliga huset. Men de som inte tror, de som inte förtröstar på den utvalda dyrbara hönstinnen, så det är inte heller utvalda, utan det är då de liksom tar anstöt av Jesus. Mm. Och därför så kan det inte heller bli tillhöra honom.
Mm.
Eftersom det som du citerade där, så en stötesten och en klippa till fall. Och orsaken till det här så kommer också i samma vers. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet.
Mm.
Alltså, de lyder inte Guds ord, hans väg. Han har liksom ställt den hörnstenen Jesus Kristus som frälsningen och enda vägen till himlen.
Mm.
Men när man inte tror på det här Guds ordet, att den här är den här enda vägen, det här är hörnstenen, så då är den klippat i fall. Man blir inte frälst på grund av att man inte tror på vad Gud har sagt i sitt ord.
Men jag står inte någonstans så typ att för oss som tror på Jesus så är det en välluktande doft någonting. Men för icke-troende så är det en illaluktande doft. Finns det något sånt bibelställe? Ja, i andra Korintherbrevet 2:15-16. Vi är en Kristi väldoft inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som går förlorade. För några en doft av död till död, för andra en doft av liv till liv. Så det, jag vet inte varför jag tänkte, men det känns som att det var lite samma sak med att Jesus är en klippa och någonting gott för oss troende. Men för någon annan kan det kännas som att han är en klippa till fall.
Mm. Och det här kommer ju fram också när du talar om det, så det kommer ju fram i vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Så där på något sätt så tar det fram att i det ställe som du talar om, andra Korintherbrevets andra kapitel, så står det att vi är en Kristi väldoft inför Gud bland dem som blir frälsta. Och i det här första Petrusbrevets andra kapitel så står det ju att men ni är ett utvalt släkte och så vidare, ett Guds eget folk, för att förkunna hans härliga gärningar. Så hans Guds härliga gärningar förkunnas för människorna till deras frälsning.
Genom oss.
Genom oss, ja. Yes. Genom Petrus och genom Paulus. Och, men för dem som inte tror så är det ju inte en doft av liv utan en doft av död.
Mm. Och folk kan ju som bli trigga av, och ifall vi vill berätta om Jesus till exempel.
Mm. Och det är ju precis just det här som det handlar om med hörnstenen. Det talas om i vers 7 att för er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. Och står det, de stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så i princip betyder det att de tar anstöt av Jesus. De vill liksom inte veta av Jesus. Mm. I Romarbrevet 9 så står det ju om Israels egen rättfärdighet. Så står det att Israel däremot, som strävade efter en lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Varför? För att de inte sökte rättfärdigheten genom tro utan genom gärningar. De snubblade på stötestenen. Så som det står skrivet: se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall, men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Så där kommer det också fram att vi ska lyda Guds ord som säger att Jesus är lagt i hörnsten, och för den som tror på honom ska man aldrig behöva komma på skam, man ska inte behöva skämmas, man behöver inte ta skulden, utan Jesus har tagit skulden på sig. Så man behöver inte alltså komma med sina egna gärningar.
Så just det där, en stötesten och en klippa till fall, du läste ju där i, vad är det för text?
Romarbrevet 9.
Ja. Är det en referens till Gamla testamentet?
Ja, det här texterna som kommer också upp första Petrusbrevet, så det är referenser till Gamla testamentet. Och just det här stentexterna, som jag kallar dem. Jag har skrivit kandidatavhandling om det här temat, så jag råkar veta en del om det här. Och det här stentexterna som finns i Gamla testamentet, så är den här första som citeras i Petrusbrevet, så är ju från Jesaja 28:16. Där var det just stod att se, jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam. Så redan där i Jesaja så blickar Jesaja framåt, en hörnsten, en frälsare som ska komma, och den som tror på den ska aldrig behöva komma på skam. Samtidigt finns också ett citat från Psaltaren 118:22. Där var det står att stenen som husbuggarna förkastade har blivit en hörnsten. Och så kopplas det ihop med Jesaja 8:14. Där var det står en stötesten och en klippa till fall. Så i vers 7 och 8 så är det två gammaltestamentliga texter som kopplas ihop med varandra.
Mm.
Och det är ganska vanligt också i Nya testamentet att man har så här, att de texter som talar om samma sak, så kan man lätt som koppla ihop med varandra. Vissa menar att det fanns sån där samlingar av stentexter eller av sådana texter som kopplar till Kristus i Gamla testamentet, att man hade liksom samlat sådana på Nya testamentets tid, och att man då kunde liksom gå till det här och se på dem. Men man ser klart och tydligt att Petrus känner till bra de här texterna som på något sätt profeterar om Jesus, som ska komma som frälsaren. Och jag tycker ju att är det inte lite dåligt, vi citerar den här Romarbrevet 9 här, är det inte lite tråkigt att vi ska säga till Gud att det räcker inte med den frälsning som du har gett.
Mm.
Det räcker inte med det som du har sagt i ditt ord att gäller, utan jag vill komma med någonting eget.
Mm.
Och det är ju det här som det stod om Israels egen rättfärdighet, att de snubblar på stötestenen. Jesus blir en stötesten för dem, för att det kopplas bara till tron, att man ska tro på Guds löften istället för att man ska komma och några egna saker som man menar vara bättre än Guds löften. Så därför är det också viktigt tema här i första Petrusbrevet om det här utvaldhet, utvalda i Kristus. Endast i Jesus så har vi tron, och vi har frälsningen. Och vi griper tag i, vi kommer liksom till Gud genom Jesus. Genom tron, och inte genom någonting annat. Och det är ju verkligen en stor nåd, som det står också i vers 10 här. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.
Mm.
Så det här är ju nog nåd, att vi hade egentligen ingenting.
Mm.
Men vi har nu fått barmhärtighet av Gud. Vi får kallas Guds folk. Ett utvalt släkte. Ett gudsiget folk.
Mm.
Och vi får tala om det här, hans härliga gärningar, till alla människor.
Och vi ska tjäna andra. Det står vidare i 16 att ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för det onda, utan för att tjäna Gud och visa aktning för alla.
Mm. Och på tal om det här, som att just att förkunna Guds härliga gärningar, så fortsätter det faktiskt i kapitel 3 om att Herren Kristus ska ni hålla helig era hjärtan. Vers 15. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Men gör det ödmjukt, med respekt och ett rent samvete. Så att de som talar illa om ert goda levnadssätt i Kristus får skämmas för sitt förtal.
Mm.
Så där ser man att vi ska alltid vara beredda att vittna om Jesus för alla människor som vi möter. Men att vi ska göra det ödmjukt och inte som hånande eller på ett sätt som nedvärderar någon.
Mm.
Utan vi ska göra det med respekt då. Och sen kommer vi ju då in på just det här med att lida oskyldigt för Kristus. Ofta när man vittnar om Jesus så kan ju folk göra narr av en.
Och ta anstöt som vi har pratat om.
Både ta anstöt men också kanske tala illa om dem som är kristna. Det stod ju i versen som vi citerat. Så att de som talar illa om ert goda levnadssätt i Kristus får skämmas för sitt förtal. Och vers 17. Det är bättre att lida för goda gärningar om det skulle vara Guds vilja än för onda gärningar. Och det här är ett viktigt tema i första Petrus brevet, att även om man säger någonting som är rätt och riktigt, som är enligt Guds vilja, så kan det hända att man får lida.
Mm.
Och det här har vi ju som människor väldigt svårt att liksom ta till oss. För vi vill på något sätt ha en egen ära eller någonting själv.
Mm.
Så det är svårt på ett sätt att lida för Kristus.
Ja, och det står att vi ska använda Kristus som exempel. Mm. Och står det i kapitel 3, vers 18, att så led också Kristus en gång för era synder. Att han gjorde något dumt, men han fick lida för det. Att så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen, men levande gjord genom anden. Ja, han är vårt exempel. Att vi ska göra det som är rätt och se det som nåd när vi får lida för honom, hans skull.
Ja, det är just det du säger, så står just i andra kapitlet, vers 19. Och det är ju väldigt svårt att på något sätt tänka att det är nåd att man får lida. Och det är nog bara Jesus och liksom hans kärlek som i oss leder till det. Att vi kan tänka att det är nåd. För vi har inte den här kraften i oss själva. Och det stod i vers 19 att det är en nåd när någon är medveten om Gud och därför håller ut när han får lida oskyldigt. Och 20. Vad är det värt för beröm om ni står ut med straff när ni syndar? Men om ni står ut med att lida när ni gör det goda, då är det en nåd inför Gud. Och ofta så tänker jag att det mesta som lidande som vi får, eller åtminstone en del av det lidande, så kan ju hända för att vi har gjort någonting fel. Eller vi har gjort någonting och så säger någon åt oss att det här gjorde och bla bla bla. Och så kanske de tycker att det är dåligt och på det sättet får vi lida för våra fel.
Mm.
Men då säger det ju vers 20 att vad är det värt för beröm om ni står ut med straff när ni syndar? Det är ju som, då har vi ju egentligen förtjänat det.
Mm.
Men när vi får lida, när vi gör det goda, så då är det en nåd. Och det här tror jag nog att vi behöver på något sätt, den här versen, så kanske vi borde lägga upp vårt kylskåp eller något sånt, att vi får påminna oss om att Gud vill att vi ska leva som kristna oavsett vad som händer i våra liv, oavsett om det kommer förföljelse eller lidande eller någonting sånt.
Ja, det skulle måste vara vår dagliga bön, att vi ska få kraft att möta folk på bra sätt även när de behandlar oss dåligt. För ja, det klarar vi inte med vår egen kraft.
Precis så är det. Och ofta så är det ju att vi på något sätt försöker ta udden ur det kristna budskapet. Eller vi försöker liksom göra det mindre anstötligt. som vi talar om med hörnstenen och stötestenen. Det är ju på ett sätt att endera så tror man på Kristus eller så tror man inte på Kristus.
Mm.
Så att vi ska som kristna inte börja liksom försköna eller liksom laga det kristna budskapet till någonting annat än vad det egentligen är.
Det är ju radikalt. Och det ska ju vara det då.
Det är radikalt, och, men också på ett bra sätt.
Ja, radikalt på ett bra sätt. Absolut.
Så att, men om man inte kan tala om kristendomen och Kristus så som han verkligen var och så som han lärde sina lärjungar att de skulle tro på honom på det här sättet, så kommer ju inga människor att komma till tro, för att vi drar oss för att tala som det verkligen är.
Mm.
På grund av våra själviska begär eller annat som vi står inte ut med att lida för Kristi skull.
Ja, det står ju att i början av vers i kapitel 4 står det att när nu Kristus har fått lida till kroppen ska också ni beväpna er med samma sinne. Just därpå nu står det att vi ska se som Jesus som ett exempel, att sträva till samma sinneslag som Jesus hade. Fast det är ju en utmaning.
Och det är ju endast genom tron på honom och genom hans kärlek som vi får det här sinnelaget. Och när vi får genom ordet få smaka på att Herren är god, som det står också i andra kapitlets början, att då förstår vi också att Gud har så stor kärlek till oss att vi också börjar visa kärlek till våra medmänniskor. Det är ju egentligen det här nya livet som det här handlar om, att när vi lever med Kristus så kommer vi att göra goda gärningar. Det kommer goda frukter av det här, att vi tror på Kristus.
Den nästa mening tycker jag är svår. Den som fått lida till kroppen har slutat med att synda, så att han resten av tiden här i sin kropp inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja. Slutar vi att synda?
Ja, det här är ju en intressant vers tycker jag. Men man kan ju tänka efter att ofta är det ju som när vi får möta saker som vi tycker är jobbiga eller sjukdom eller annan prövning, så funderar vi inte så mycket på att synda, utan vi på något sätt dras till Kristus.
Vi försöker ju ganska länge skapa vårt egen frälsning på ett sätt. Att vi försöker hitta en egen lösning på det mesta. Men när man får lida och när man möter sjukdom och prövningar, så då, om man känner att det här fixar jag nog mer. Så då är det ju vanligt att man söker sig mer till Gud.
Och sen så kan det ju hända att Petrus till exempel talade också om tortyr och annat som är ännu kanske mycket värre än sjukdom, eller sjukdom kan också vara men till exempel om någon utsätter en för lidande på det sättet, så då dras man till Kristus. Ofta så, om vi läser om martyrberättelser till exempel, så det kan vara till exempel att det, jag minns inte riktigt hur den här berättelsen for, men det var ett berättelse om någon som skulle bli bränd på bål. Och han tänkte ju då testa före att öva sig i att lägga handen ovanför ett ljus och se som att om han sa att han skulle som lära sig leva med den här smärtan. Men det gick inte, det var för smärtsamt. Men sen så talas det om att när han blev bränd på bål så då sjöng han till det Guds ära. Så att,
och så, på samma sätt rövan på korset, att han syndade av varje rövar hela sitt liv, typ vad vi vet, men sen under hans avrättning så då vände han sig till Jesus.
Och det här om att leva det här nya livet, så kan vi ju ofta tänka att det är någonting som är väldigt svårt. Och vi ser inte något av det här hos oss själva. Eller så kan det hända att vi försöker sida hos oss själva. Och när man på det sättet fokuserar på det här, liksom, hur säger, goda gärningarna eller frukterna eller allt det här som kommer av det här tron, så då blir det fel fokus, utan man ska istället tro på Kristus och tjäna medmänniskorna och liksom och hålla tillbaka den här gamla människan och dess begär inom oss. Att vi ska inte hålla fram gärningarna till Gud, utan vi får helt och hållet lita på hans löften. Och det är just precis det som vi talar om i Romarbrevet, att där så var ju, talar vi om Israels egen rättfärdighet, att de ville hålla fram någonting till Gud. Men sen så stod det ju att då liksom de stötte mot stötestenen då, eftersom det inte som trodde på hörnstenen istället. Så trodde på Kristus. Så vi ska tro på Jesus Kristus och det här, vi behöver inte bekymra oss så mycket över allting.
Ännu om att vi ska lida för Kristi skull, så står det i kapitel 4, vers 14, att saliga är ni som hånas för Kristi namns skull. För härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Ingen av er ska behöva lida som mördare, tjuv, förbrytare eller för att han lägger sig i andras angelägenheter. Men om någon får lida som kristen ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. Vad talar han om för namn?
Alltså namnet,
lida för Kristus.
Ja, Kristi namn och Guds namn.
Mm.
Man ska prisa Gud för det namn man tror på.
Mm.
För det namn som håller i allting.
Mm.
Även om man själv vaklar, så är det här namnet det här som vi ska prisa oss lyckliga över, som vi ska lovsjunga till. Vi får det här påminna som en psalm här, att namnet Jesus bleknar aldrig, till exempel.
Mm.
Vi får helt enkelt hålla oss till Kristi namn och inte behöva vi gå till något annat namn heller. Som om någon annan försöker komma med något annat evangelium, så behöver vi inte gå dit, även om det ska vara en ängel, som Paulus talar om i Galater 1:8. Eller om det ska vara han själv som ska komma tillbaka dit, så ska vi inte tro på det, utan vi ska hålla oss till Guds evangelium. För att det är genom det vi blir frälsta, genom Jesus Kristus. Sen så är det ju förstås så att när vi är här på jorden, här i världen, så kommer det mycket saker som vi blir frestade av eller vi har begär till. Så därför så talar Petrus i slutet om att var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Stå emot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidande.
Mm.
Så där lyfter han upp fienden som vill allt annat än vårt bästa. Och han söker efter att uppsluka oss, att få vår tro att gå om intet. Men det står att vi ska stå emot honom, orubbliga i tron. Vår tro på Herren Jesus Kristus, så det är helt fast på Jesus Kristus. Det är helt fast på Jesus, och därför får vi helt ta tag i Kristus. Mm. Och inte släppa taget därifrån. Oavsett om någon skulle säga att här ska du komma, hit ska du komma, eller dit ska du gå.
Eller du gör inte tillräckligt, eller du är inte tillräckligt.
Så behöver vi inte gå någon annanstans, utan vi får helt gripa taget om Jesus och tro på honom. Och också i vers kapitel 5, vers 7, så står det: och kasta alla er bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Oavsett vad det kommer i livet, så får vi kasta allt på honom, för han har omsorg om oss.
Ja, sen i vers 10 står det att efter en liten tids lidande ska all nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus upprätta, stödja, styrka och befästa er. Hans är makten i evighet. Amen.
Så även om vi får lida här på jorden, även om vi får gå igenom många prövningar som vi inte kanske förstår varför det kommer till oss, så kommer det ändå en dag när vi när vi ska komma in i härligheten med Kristus. Också här på jorden kan det komma vissa stunder när vi, när Kristus blir förklarad för oss, när han, hans nåd, när kärleken i Jesus blir uppenbarad, och då blir vi styrkta i vår tro och befästade i honom. Så vi får lita på hans namn och hans makt.
Jag tycker det är så häftigt hur de avslutar mycket breven och börjar breven. Det verkar som att Petrus är i Babylon. Att församlingen i Babylon, utvald liksom ni, hälsar till er. Gör även min son Markus. Hälsa varandra med kärlekens kyss. Frid vara med er alla i Kristus. Och vi har, kan ha jobbigt ibland att säga Guds frid åt varann. Så vi säger bara hej. Eller hej då. Men tänk hur fint de hälsar på varann för.
Mm. Ja, det faktiskt. Och också församlingen i Babylon, utvald liksom ni. Mm. Det hör också till Kristus. Mm. Det får också hälsa er. Och det äger samma frid. Så vi får tillsammans med alla som tror på Kristus en gång komma in i härligheten. Och får glädjas tillsammans över den nåd och kärlek och gemenskap vi har med Jesus Kristus. Vi skulle kunna tala om ganska många olika saker här i första Petrus brevet. Vi hade en del annat också som vi hade tänkt tala om. Men jag rekommenderar istället att ni själva får läsa om det. Bland annat får ni läsa om att underordna sig Herren. Och vad det betyder att underordna sig och överheten och man och kvinna relationen där. Och mycket annat som finns i första Petrus brevet. Jag tror att första Petrus brevet kan vara ett viktigt brev i vår tid. Där var förföljelsen av de kristna, tror jag, kommer kanske att öka inom kort. Men vi ska inte bli nedstämda över det, utan vi ska lyfta blicken och se på Kristus. Och på honom, i honom finns all kraft och all makt som vi behöver. Så vi får hälsa er också med, inte kanske med kärlekens ljus, men med Guds frid i alla fall.
Guds frid.
Guds frid.